Röster.
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 Dagens programledare är Olof Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas ena av två fontänbubbel. Idag är det faktiskt tisdag, den 8 oktober för att vara exakt. Och vi gästas av en moderat representant i kulturutskottet, tillika suppleant i finansutskottet, Emma Ahlström Köster. Betoningen ligger på kultur. Vi som leder den här podden idag är jag, Roger, och det här är min kollega
Olof.
Jag tycker att det är viktigt att man går till vallokalen och röstar vart fjärde år. Vi lever i en demokrati och måste alla delta på frivillig basis, till exempel i föreningslivet. Om inte annat så genom att gå och rösta på valdagen. Men du Olof, är du aktiv i något politiskt parti eller i någon förening?
Nej, det är jag inte. Jag är inte aktiv. Jag företräder mig själv som en viss Anders Borg sa. När han faktiskt företräder sig själv. Ja, fast, ja, om man inte räknar RSM eller Fontänhuset.
Ja, men det är föreningar. Så att du är medlem i föreningar.
Ja.
Men vi ska först lyssna på en låt innan vi bjuder in Emma Köster.
Ja.
Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my money. What you got? What you got? I got it, go. Okay. Check this out. Okay.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Okay med Joe Valance och Bray. Jag vet inte. Ja. I vilket fall som helst. Nu välkomnar vi upp vår gäst. Emma Ahlström Köster. Välkommen upp, som sitter i kulturutskottet, ledamot i kulturutskottet, ersättare i finansutskottet, har varit ordinarie riksdagsledamot sedan 2022, invald för Skåne läns södra valkrets, och du är lärare också om jag förstått det rätt.
Stämmer bra.
Ja, vad var det du såg senast i Kulturväg? Alltså, vad har du varit på någon, har du tittat på någon, tagit del av någon kultur eller så, eller varit på någon föreställning eller teater eller gått på något museum eller sett en film eller köpt någon, sett på någon, gått på någon konsert eller vad som helst?
Alltså, jag älskar ju kultur, så jag tror inte det går en dag utan att jag har en kulturupplevelse i större eller mindre mått. Men senast så tittar jag och mina barn tillsammans på gamla filmklassiker och vi såg en häromdagen. Mm. För jag tycker att många filmer från 80-talet, alltså de är så bra. Ja, men det är några i publiken som nickar, så det är inte bara jag som tycker det.
Svenska filmer? Mm.
Det kan vara svenska filmer, men det kan också vara utländska såklart, amerikanska filmer eller till och med något från någon annan del av världen. Gamla klassiker helt enkelt tycker jag är kul, så jag river av dem nu tillsammans med mina barn. Och nu var det så länge sedan jag såg dem, så det är som att jag återupptäcker dem igen.
Oj, där ser man.
Ja, det är härligt.
Och Moderaternas kulturpolitik utifrån ett partiprogram, det går ut på att bland annat skydda, bevara och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Vårt gemensamma kulturarv är viktigt. Vad är det gemensamma kulturarvet då som ni tänker på?
Alltså, det gemensamma kulturarvet är jättemånga saker. Jag tror inte vi hinner gå igenom allting här, men det är ju den kulturen som har funnits, som våra förfäder har gjort. Det kan vara dina och mina föräldrar, men det kan också vara byggnader som svenskar har byggt tidigare. Det kan vara konst, det kan vara dans, det kan vara matkultur. Sånt som vi tycker om och som vi vill bevara. Som vi vill att våra barn ska kunna ta del av också.
Men då tänker jag, alltså, det har ju kommit in väldigt mycket ny mat till exempel från andra länder och så liksom. Och det är ju inte att bevara kulturarvet på det sättet som du säger att ni vill göra ju. Det är ju inte samma sak ju. Det är ju ny kultur som kommer in, eller ny mat som kommer in och så liksom.
Mm. Ja, men så är det ju. Och kultur är ju precis som språket kan man säga. Att det är ju aldrig statiskt. Utan det utvecklas ju hela tiden. Så du har helt rätt i att när det kommer nya maträtter, ja, men då kanske svensk matkultur förändras och utvecklas. Och det är väl jättehärligt och underbart. Och vi tar ju oss in den kulturen som vi tycker om och som vi gillar. Och den kommer ju definitivt förändras. Men sen finns det ju gamla saker som vi också tycker är häftiga att bevara. Vi äter ju semlor till exempel på semmeldagen. Och jo, tycker
men,
vi är häftigt.
Men det är ju inte kanon.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Matkanon har vi inte än, vad jag har hört i alla fall. Det är inte ens
kultur,
på förslag.
Vi pratar om.
Ja.
Men jag tänker på det. Det står ju också på er hemsida. Moderaterna vill och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för de kulturella och kreativa branscherna genom tillväxtvänlig näringspolitik. Alltså, innebär det att det är framförallt i näringslivet som står för kulturen, eller alltså både finansiering och utförs? Alltså,
nej, det betyder inte. Det är lätt att man missförstår det. Och så tänker man att nej, men då ska det bara vara företag som ska driva kultur. Nej, utan så här. Kulturen kan stå på ganska många ben. Den kan finansieras på många olika sätt. Men det finns också kultur som inte finansieras överhuvudtaget, som finns ändå. Mm. Så vi pratar om ganska många saker samtidigt. Dels är det som vi tillsammans vill bekosta på olika sätt. Det kan vara statliga pengar. Mm. Sen finns det kulturföretag som driver olika kulturverksamheter helt utan statligt stöd. Och så finns den kulturen som vi jobbar med tillsammans ideellt.
Innebär det att vi ska släppa viss kultur? Om inte det är lönsamt så får vi helt enkelt strunta i den kulturen då, för att det hamnar utanför finansierade?
Nej, så enkelt tycker inte jag att det är. Däremot kan man ju fundera på, och det måste man ju göra oavsett vad det är man lägger pengar på, att man måste fundera på vad man vill prioritera. Vad är det vi vill ha kvar? Vad är det vi vill bevara? Man kan inte göra allt. Och man kan inte göra allt på alla sätt. Men man kanske kan göra det på olika sätt. Till exempel det här fontänhuset som är här är ju fantastiskt. Jag har precis lärt mig jättemycket om det idag. Och det finansieras ju på ganska många olika sätt. Har jag precis lärt mig. Mm. Och det ena är ju inte sämre än det andra. Utan det viktiga är ju att det finns olika sätt.
Och det en viktigare är ju att det här är ju lönsamt för samhället.
Till och med det.
Ja, för att det visar sig att det blir färre inläggningar, det blir mer som kommer i jobb. Och så
win-win liksom, säger
ja,
vi då.
Precis. Men regeringen har på förslag att utreda en svensk kulturkanon. Och enligt Wikipedia så är en kulturkanon även kulturell kanon efter den religiösa betydelsen av ordet kanon ett rättesnöre för kultur. Tanken är att det finns vissa verk som är särskilt framträdande och karaktäristiska. Och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation. Slutcitat. Hur vill du definiera en kulturkanon? Och varför tycker du det är viktigt?
Jag tycker att Parisa Liljestrand som är kulturminister, jag vet inte om ni har sett henne på TV eller hört någon intervju när hon har pratat om det här. Jag tycker hon förklarar det väldigt, väldigt bra. Hon kommer själv från ett annat land. Hon kommer inte från Sverige, har inte svenska rötter utan kom hit som barn. När hon växte upp så kände hon att hon inte hade samma referensramar som hennes klasskamrater. Hon hade mycket som var positivt och som var kul och hon hade nya saker och idéer med sig. Men hon kände också att hon inte förstod när hennes klasskamrater pratade om till exempel vissa verk och sådär. Och de sjöng vissa sånger. Det kunde vara Här dansar Herr Gurka. Och då har hon ett föredrag som heter Vem fan är Herr Gurka?
Okay.
Och det är precis så hon citerade. Jag brukar inte svära annars, men så säger hon det. Därför att hon hörde om Herr Gurka under hela sin uppväxt, men visste inte vem han var. Och poängen med en kulturkanon, det är precis det. Att vi ska alla som bor i Sverige, till exempel, kanske, nu är det inte jag som sitter i den här styrelsen, men till exempel veta om Bebe Vita Lam, vad är det för sång? Den är väldigt populär i Sverige, den sjunger man för barnen. Att man kanske kan en sång, man kanske kan vissa verser, vissa texter. Det kan handla om Lucia eller det kan handla om...
Ja, men har det inte alltid varit så?
Det har ju inte det, utan tidigare så har en större del av befolkningen känt till många av de här verken. Men idag så är det väldigt många som känner att man inte känner till det. Man växer upp utan att veta vem Herr Gurka är. Man kan kanske inte sjunga nationalsången. Nu ger jag olika exempel på hur det skulle kunna se ut. Och det beror ju på att samhället har utvecklats. Till exempel så ser skolan helt annorlunda ut. Vi sjunger kanske inte salmer på samma sätt eftersom att kyrkan och staten har skilts åt. Så att det har skett en del förändringar i samhället som gör att vi inte har de gemensamma nämnarna.
Är det, vad ligger då bakom ert beslut om en kulturkanal?
Att råda bot på det, eller åtminstone bidra till att vi har mer gemensamma nämnare. Men okej, det sagt så betyder det ju inte att inte nya influenser är välkomna. Men det är bra att vi har gemensamma kulturella referenser att utgå ifrån.
Men jag tänker att en kanon är ju egentligen någonting som det står vissa verk som är särskilt framträdande och karaktäristiska som utgör en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation.
Precis.
Jag menar, hur kan en kanon vara ett erbjudande, som kulturministern uttryckte det?
Det är ju ett erbjudande i den månen att det inte är tvingande. Ingen kommer ringa upp dig eller mig och säga, kan du här gurka eller kan du sjunga Bäbe vita lamm? Så kommer det alltså inte att vara. Eller du kan inte få en anställning om du inte kan vem Jan Löf är eller har sett några bilder av honom. Men om man kommer till Sverige och vill veta, vad kan många barn eller vad kan många vuxna, vad har de för litterära erfarenheter, så kan man beta av en sån lista.
Jo, men då undrar jag här, med tanke på att till exempel skåningar, alltså norrlänningars historiska självbild är så olika, är Sveriges historiska identitet enhetlig nog för att skapa en kulturkanon?
Det är ju det som ska bli så spännande att se, om vi faktiskt kan enas kring en sån här och hur den då skulle se ut. Jag har inte svar på hur den kommer att se ut, men jag tycker att idén är väldigt bra. Jag tycker att det är positivt. Och jag är själv född i Sverige och jag har svenska mor- och farföräldrar, så jag tycker ju mig ha läst och sett ganska mycket. Men jag upplever också att det finns flera verk som jag inte har hunnit med under en livstid av olika anledningar. Och då kan man till exempel gå in på olika radiokanaler och så där, och lyssna igenom svenska klassiker eller verk som många refererar till. Och jag tycker det är toppen. Så att jag tänker att det är inte bara för de som kommer hit från andra länder. Det är även för oss som är födda här. Att det är ett erbjudande. Det här har många i historien tyckt har varit bra eller har gjort effekt eller har på något sätt haft en påverkan. Och det vill man ge vidare.
Ja, men du är ju till exempel mormon, har förstått. Jag har ju själv varit där ju. Och stämmer inte det?
Det stämmer, att jag är kristen, absolut. Ja.
Men mormonkyrkan är ju väldigt amerikansk, kulturellt sett får man väl säga.
Fast jag tänker att min privata tro och kristna tro, den tycker jag är så relevant i den här debatten. Men visst är det så. Vi har religionsfrihet i Sverige och jag tänker att man kan lära sig av olika influenser oavsett var det kommer ifrån.
Det kommer ju mycket från Amerika. Mm. Kanske lite för mycket, kanske.
Som sagt,
då är det inte svensk, då är det inte svensk kultur. Nej. Helt och hållet, att du själv inte influerar helt och hållet.
Nej, men jag tänker att det är mycket som kommer ifrån olika länder. Det kan vara kläder, det kan vara mat, det kan vara sånger eller salmer eller danser.
Men det mesta kommer från Amerika. Jag tror vi kan vara
på tal om det så kommer här, så ska vi nu spela en låt. Vi gör lite paus där vi avbryter en låt som faktiskt inte är från Sverige, som du själv har valt.
Äntligen kommer den. Det här är en av mina favoritlåtar.
Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi precis hörde var Never Let You Go av Dima Bilan. Och det är du, Emma Ahlström Köster, som är vår gäst, som har valt den här låten.
Alltså jag står ju här och dansar. Ja. Publiken är med också, gungar. Det är härligt.
Ja, vad betyder den här låten för dig som gjorde att du önskade den, så att säga?
Ja, men jag älskar ju Eurovision Song Contest. Jag tycker det är jättekul att följa Melodifestivalen och sen vidare till Eurovision. Och det här var en av de här låtarna som jag gillade direkt när jag såg den. Både liksom estetiken på scenen, jag vet inte om ni känner igen den eller hört den eller sett den, men det är alltså jättevackra ballettdansöser som springer runt och dansar, och låten handlar om att kärleken är väldigt skör, precis som de här flickorna som dansar så noga, och de är rädda för att de ska liksom ramla ner och skada sig och förstöra. Men vad fantastiskt fint det är. Så att både budskapet, men också sceneriet och framförandet var fantastiskt. Jag älskar att låta sedan dess.
Nu vet jag, har jag inte riktigt själv koll på, men den här låten numera är väl Ryssland inte Lite par, ja, även i Eurovision. Så
är det ju, så att vi kanske inte får se Ryssland på några år. Så att,
men hur ser du annars på det här med Eurovision? Alltså att finns det någon politik i det, tycker du? Alltså att det kan vara känsligt med, alltså, internationella konflikter, att när det framträder i Eurovision.
Mm. Ja, men det är klart att det kan bli politik i det. Det såg vi ju senast. Jag vet inte om ni såg det, men Israel hade ju ett nummer till exempel, och det buades i publiken och sådär. Så att politiken sipprar definitivt in i musiken, helt klart. Men sen är ju hela Eurovision ett fredsprojekt. Och jag tycker faktiskt att det har bidragit till fred. Jag vet inte om ni tittar på det, men jag har lärt mig jättemycket om andra länders kultur och deras musik. Tagit den till mig på ett helt annat sätt.
Det är väl mest europeisk kultur då, europeiska länder som deltar i Eurovision. Det var Israel och Ryssland som inte är...
Exakt. Men jag tycker det är spännande sätt att få en liten kaka liksom, eller en liten smakbit av Europa.
Samtidigt så finns det ju länder alltså som är med, till exempel Azerbaijan, som har varit en hård diktatur, som de har med, som inte har kunnat komma med i EU till exempel,
ja,
men som
ändå
är med i Eurovision.
Absolut.
Är det inte lite problem demokratisk trovärdighet ändå när man har sådana samarbetspartner?
Ja, men jag tycker de samtalen är intressanta. Vem ska vara med och inte? Och det gäller ju även OS till exempel. Vem ska vara med och inte? Nu vet jag att Ryssland har haft några deltagare i senaste OS till exempel, så går man under liksom neutral flagg och så. Jag tycker diskussionerna är jätteintressanta. Absolut. Mm.
Tack så mycket. Då går vi tillbaka till det här med frågan om kulturkanon som ni har infört. Alltså, vi har ju också sett utfrågningen av Parisa Liljestrand, som är då kulturminister i SVT. Alltså just den här frågan om kulturkanon, alltså, hur kommer det sig att det var så bråttom att införa det, att det är, liksom, man kom på det just i år nu? Nu är liksom...
Med tanke på att det inte var så bråttom med ett förbud för partier som anonyma konton.
Ja, precis. Nej, men det kan man tycka, vilket är mest angeläget. Jag tror att alla de delarna som jag har tagit upp är angelägna. Men kulturkanon var angelägen utifrån det att vi har idag väldigt många i Sverige som känner att man inte är en del av Sverige. Och då kände vi att det är akut att kulturen också kan vara en del av det. Och bjuda in till den gemenskapen. Varje generation som växer upp utan att känna att man är en del av gemenskapen är ju såklart förlorad. Och vi kan inte vänta, vi kan inte låta barn och unga växa upp utan att få en del av det.
Men då är frågan, har vi inte på något sätt haft ändå en inofficiell kulturkanon sen urminnes tider? Alltså att man har läst, vi har ju läst... Strindberg alltså, och sen har vi Astrid Lindgren och många sådana här för barn också i skolan. Har man inte det, menar du, att man inte skulle läsa gamla klassiker i skolan idag?
Ja, men då är ju både rätt.
Jag förstår det här med visorna och sånt, man kan väl inte sjunga alla visor, men jag tänker just den här litteraturen, har man inte ändå en rätt så bra bild, alltså, går man inte igenom en hel gammal
både ja och nej
skulle man lagla på Astrid Lindgren.
Nej, men du har ju rätt i att vi har ju absolut klassiker och många av dem är ju lästa, men samtidigt så är de inte lästa av alla ändå, fast att man kanske har gått i skola, tyvärr, och vi ser ju att läsningen generellt i Sverige går ner. Idag läser ju barn och unga verkligen inte mycket skriven skönlitteratur till exempel. Det är ju katastrofsiffror. Vi är ju ett av de länderna där det liksom verkligen går åt fel håll när det gäller läsningen. Så generellt är läsningen ganska dålig och svag hos våra barn och unga. Men då hinner man ju heller inte igenom kanske tunga klassiker. Men sen är det också den delen som jag var inne på innan. De som kommer hit, som kanske är 17-18-åring, som kanske kom 2015. De har ju definitivt inte hunnit läsa igenom det här.
Men om man säger så här... Det kanske skiljer sig också mellan skolor och skolor, va? Det kan ju göra. Men vem ska bestämma vad som är kulturkanon? Vem är det som ska bestämma det?
Det enkla svaret är den grupp som nu är utsedd att göra det.
Regeringen?
Nej, absolut inte regeringen. Absolut inte jag. Alltså ledamöter i kulturutskottet. Absolut inte politiker.
Inte era rådgivare heller.
Inte ens det.
Vem är
den som leder det här arbetet heter Lars Trägård. Han är plockad, handplockad att göra det här uppdraget och tillsätta en grupp experter. Och det kommer inte han göra helt själv, utan han kommer komma med förslag på vad medborgarna tycker, på vad olika experter tycker, och så kommer man kunna ha olika instanser där man kan prata med, men är det här bra, och så väger man olika saker fram och tillbaka. Det enkla svaret är inte politiken, utan svenska
Lars folk. Trädgård.
Lars Trädgård med svenska folkets
välsignelse. Men vem är denna Lars Trädgård? Det har vi inte kollat upp. Ja, liksom. Det skulle vara intressant att veta.
Då får ni bjuda in mig fler gånger. Så
vi får bjuda in Lars Trädgård skulle jag vilja på.
Ja, verkligen. Han är spännande.
Har du träffat honom?
Jag har träffat honom 2 gånger.
Och vad är det som är så speciellt med honom? Om man säger så?
Att han är väldigt, väldigt social, öppen, nyfiken. Han är dessutom ganska så ärlig och säger saker som man kanske inte alltid vill höra. Utan då säger han det precis som han upplever det. Och det tycker jag är en fördel, att han inte lägger saker liksom till rätta.
Men vad har han för meriter?
Han har ju jobbat med olika typer av sammanställningar. Han har ju haft uppdrag att göra olika rapporter tidigare. Han har mycket kontakter, vet vad man ska vända sig för att få expertråd.
Men vilka uppdrag är det från andra regeringar eller från tidigare regeringar som man har haft uppdrag?
Jag vet faktiskt inte exakt vilka regeringar han har jobbat för eller under. Men det skulle inte förvåna mig om han har haft uppdrag från olika regeringar. För han är så pass kompetent. Jag tror att många sliter i honom.
Okay. Men är det inte lite väl mycket att lägga allt detta på axlarna på en person och bestämma vad som ska vara kultur? Alltså är det han som är kulturkanon i Sverige, eller är det inte svenska folket som ska själva välja vem som ska vara kulturkanon?
Jo, men precis, han leder arbetet med att tillsätta den här kommittén, och den kommittén ska då i sin tur på olika sätt få fram en kanon. Men det kommer inte vara ett lätt arbete eller ett enformigt arbete, utan det kommer gå till på olika sätt. Till exempel så pratar man ju nu också om att det kanske inte kommer vara en konstant kanon, alltså en lista som är färdig och så trycker vi ut det på ett A4, utan att den kanske ska vara levande, att man kanske byter ut eftersom.
Men är inte det en given att en kanon är levande på något sätt? För att, jag menar, vad ska vi annars läsa det för om det inte är någon relevant för idag? Jag menar, det ska ju vara relevant för idag, tycker jag.
Ja,
då.
Men precis. Men då tycker du likadant som man har diskuterat.
Att som det behöver vara levande.
Nej, men hur diskussionen har gått runt om i olika partier och hur det har gått ute i sociala medier och i medier, alltså tidningar och så, att det ska vara levande på olika sätt. Men exakt hur det ska se ut, det återstår ju att se. Jag är lika spänd och nyfiken som ni.
Okej. Jag tänker vi lägger på en låt, så återkommer vi snart. And teasing, I'm sitting on him. Oh. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Eskapism med Ray. Ja, vi har fortfarande Emma Ahlström Köster här uppe. Och nu tänkte jag att vi kommer in på det här med, alltså, det är ju ett problem, alltså kultur egentligen är ju en av de här, alltså inom näringslivet så pratar man ibland om den närande och den tärande sektorn, så att säga, lite provokativt, men där man menar att det som inte är inom näringslivet, inom det där man gör det produktiva, inom den offentliga sektorn, inom kultur, det är där som är det är de som är behov av olika sådana. Men i vilket fall som helst, alltså när det gäller just de här olika sektorerna så är det ändå så att det som är, det blir på något sätt ändå dyrare och dyrare, det som är det som inte ligger inom den privata produktionen efterhand, trots ekonomisk tillväxt. Så det behöver på något sätt en större resurser i form av offentligt stöd. Och där kan man väl ändå säga att så länge jag har levt så har ju mycket såna här, mycket, alltså när man varit till exempel på fritidsaktiviteter och sånt, att det har blivit dyrare efterhand. Och att det har liksom det har känts mer i plånboken efterhand. Är det inte där en del av problemet är att att mycket har blivit så att det har blivit svårtillgängligt, alltså en del eftersom man många avstår av ekonomiska skäl. Ert parti, ni har ju till exempel varit rätt så emot att ha gratis inträde till museer och sådana saker. Men hur kommer det sig utifrån de här omständigheterna?
Jag tänker att jag håller inte med om allt det som du precis sa här nu. Jag tycker inte att man ska dela upp kulturen i närande och tärande.
Nej, jag
tänker att vi bara kommenterar det också. Yeah. För att jag känner inte riktigt igen det att framförallt skulle jag aldrig tycka det på det sättet. Och det är inte heller så att vi på något sätt är emot att en del pengar också behöver gå till att finansiera gemensam kultur. Men det finns en verklighet. Det finns ett läge i världen och i Europa där det mycket slåss om de resurserna som vi har. Och när man är politiker, men jag tänker också ni hemma, era privata familjer och hem, så behöver man också prioritera hur pengarna ska fördelas. Mm. Och då har vi landat i att vi prioriterar tre saker inom kulturen. Barn och bildning. Mm. Men också det som ni var inne på tidigare med att bevara en del av vårt kulturarv. Så för att komma liksom till din fråga då, varför vi inte vill göra eller tillåta att alla museer är gratis. Då är det helt enkelt en prioritering där vi ser att det är klart att om all kultur hade varit gratis hade det varit härligt och spännande och bra, och det hade säkert gjort att många hade sökt sig dit. Samtidigt så ser vi att det är inte det enda anledningen till varför man inte söker sig dit. Du är inne på att det kan vara en anledning, och så kan det vara. Men det finns också jättemycket kultur som är alldeles gratis som man kanske inte går till ändå. Utan det finns många saker som spelar roll eller som avgör varför en familj tar med sina barn till ett kulturevenemang, eller att man engagerar sig i en förening eller på olika sätt tar en del av kulturen. Så att vi har vägt olika saker fram och tillbaka och kommit fram till att de här tre bena, barn och bildning men också bevarande, det är det som vi behöver prioritera just nu.
Men alltså, men då undrar jag, vad är det ni tycker är liksom, ni har ju pratat om varför ni vill göra implementera det här och bakgrunden till det, men hur kommer det sig att ni inte det framstod också av intervjun med Paris att ni inte tyckte att man skulle bjuda in oppositionen i arbetet, att ni inte skulle ha det så brett som möjligt, utan att det skulle vara någonting som den här regeringen på något sätt skulle ta sig åt sig ära. Man tycker ändå någon sån här stor sak som politiker ändå inte skulle vara så inblandade, som inte skulle bli så politiserade, så tycker man väl ändå att det borde varit mer förankrat i så fall i alla partier.
Ja, men det kan man tycka. Och exakt hur diskussionerna har gått, det vet inte jag. För jag är en simpel riksdagsledamot och inte en minister. Men jag har hört i de diskussionerna som jag ändå har varit delaktig i, och de socialdemokrater som jag har träffat, är att de är väldigt mycket emot det här. Så vi skiljer oss helt enkelt åt kring huvudbudskapet. Att ska vi ha en eller ska vi inte ha en, så att säga. Och där vi är övertygade om att det här kommer vara bra för de som vill ta en del utav det. Det är en inbjudan, ett inbjudningskort.
Men vad då, menar du att Socialdemokraterna är emot att man går igenom de litterära klassikerna i skolan, eller vad?
Jag tänker att du får bjuda in en socialdemokrat så får de prata helt själva, men jag vet att de inte har varit positiva till en kulturkanon. De tror inte på det konceptet som en inbjudan, utan att lite mer som du var inne på tidigare, ja, men det finns ju ändå en typ av osynlig kanon, och det finns ju vissa verk som man känner till och så. De lutar till att det räcker där vi tror någonting annat.
Men du, en minister, är inte han simpel eller hon?
Jo, de är simpla i det att de är en människa som alla andra, men de har också mycket mer mandat att föra talan i frågorna, och framförallt så har de varit med på alla möten.
Du menar att de har mer tyngd än du?
Ja, det så är det ju definitivt. Det beror ju på vilket uppdrag man har, såklart.
Det beror på hur man uttrycker sig.
Ja.
Som Lars Trädgård till exempel.
Ja, men, ja precis. Ja, men jag tror att ni är
den
med
där
på
Lars Trädgård gör mig nyfiken. Alltså. Jag måste kolla upp honom sen.
Jättebra gäst för er här i Fontänhuset.
Men var bor han någonstans?
Han bor i Stockholm.
Ja, jag tänkte det. Ja. Det blir svårt för honom att komma.
Men det går ju både tåg och...
Jo, men tror du han är intresserad?
Ni får fråga helt
detta
enkelt.
Detta är ju kulturellt betingat, hela huset. Vi har ju redaktion och vi har video och vi har Vi har radio, vi har massa kulturella inslag liksom, som musik framförallt kanske mycket har vi. Så att vi, man tycker att han borde...
Han borde komma. Springa hit.
Han borde det.
Absolut. Alltså,
du kan du garantera att han kommer hit om vi frågar honom?
Jag kan garantera att han säkert vill. Men jag kan också garantera att han har ett ganska fullbokat schema. För det är många som tycker att han är en spännande gäst. Ja. Men fråga. Frågan är fri.
Ja, visst.
Jag tänker vi lägger på en låt så släpper vi in lite frågor. Lyssna på Fontänbubbel och det här vi hörde var Hot Cheetos med Mononeon.
Okej, men nu ska vi ha lite tuffare frågor här. Hur ser du på anonyma konton?
Anonyma konton generellt eller de anonyma kontorna som har varit på löpet senaste tiden när man försöker påverka politiken? Vilket av dem vill du ta kommentera?
Ja, generellt framförallt.
Generellt? Nej, men generellt tycker jag att man ska inte ha det, utan att man ska ha konton där man är tydlig vem man är och vem som är avsändaren. Men det finns också vissa forum där man kanske känner att man inte kan vara fri och prata om vissa saker. Jag är själv inte där jätteofta, men jag har hört att det finns en poäng i att man kanske får säga saker och ting som de är utan att vara rädd för att hamna i problem eller strul, typ av visselblåsarfunktion.
Vad är det för typ av frågor då som man diskuterar?
Det kan vara hur det är på en viss arbetsplats eller att man kanske bor i en familj som är dysfunktionell eller man kanske är misshandlad på något sätt och så kanske man inte vågar säga det öppet. Då kan det vara ett sätt att ropa på hjälp.
Men det är ju privata saker. Det är ju,
precis.
Det är ju liksom naturligt att man inte säger det öppet i media eller så.
Exakt.
Men jag tänker att när man talar om andra saker som går in på politiken och som råkar träffa andra människor eller så.
Då tycker jag inte det. Då tycker jag inte man ska vara anonym, utan där tycker jag man ska vara ärlig och öppen med vem man är. Och särskilt om man kommenterar andra eller har liksom starka åsikter kring hur andra gör eller inte gör, politiska partier och så. Jag själv skulle inte engagera mig i ett sånt anonymt konto.
Står du för dina åsikter?
Ja, det gör jag. Men jag säger inte alltid vad jag tycker i alla lägen. Och det är rätt stor skillnad. Jag står för generellt sett för det jag har sagt. Jag kan inte komma på något som jag så här, det där jag har sagt, det ångrar jag så här. Utan jag försöker stå för det jag säger. Jag försöker också leva som jag lär, generellt i alla fall. Sen är inte jag perfekt heller. Så att jag försöker även göra det på sociala medier.
Det är väl en helt okej svar där. Men hur ser du då på M:s samarbete med SD?
Jag tycker helt ärligt att man ska kunna samarbeta med alla som är folkvalda. Och det är precis som att jag också tycker att man, när man träffar en människa på gatan, så kan man hälsa och vara artig och trevlig utan att hålla med den personen i alla lägen. Jag tycker att det gäller liksom.
Men jag tänker just den här frågan med kulturkanon, alltså att ni har det fokuset som ni har. Har det något, det här med svenska klassiker, har det någon samband med att SD har varit med på ett hörn? Alltså, att det är så mycket fokus på svensk kultur. Alltså har det spelat in i era beslut? Har det färgat av sig så att säga?
Jag tänker att det är precis tvärtom. Att Sverigedemokraterna har fått stort inflytande just därför att många människor ser att vi behöver prata invandringspolitik i Sverige och vi behöver prata om hur vi får alla att vara del av det som vi upplever är Sverige. Och Moderaterna tycker också det, och det finns många andra partier som också stämmer sig bakom kring det. Och sen har vi gemensamt hittat nämnare där vi tycker likadant. Det finns väldigt många saker där vi inte tycker likadant, men vi har ju valt att fokusera på de sakerna, konkreta sakerna, där vi tycker likadant.
Men jag tänker just kultur, är inte det en lite känslig fråga? Har inte ni lite i grunden olika syn, alltså den liberala och demokratiska synen på kultur och den här nationalistiska synen att man vill på något sätt bestämma över kultur på ett annat sätt än vad ni traditionellt ändå har förespråkat. Så att
säga. Ja, men det kan man absolut säga att vi tycker lite olika kring det, och det är därför vi är olika partier också. Och jag kan ju egentligen bäst min egen politik och lite mindre vad andra tycker och inte tycker. Men vi har i alla fall hittat gemensamma nämnare att vi tycker att det här skulle kunna vara någonting som är positivt, ett erbjudande, och så enas vi kring att få igenom det. Istället för att hela tiden prata om vad vi inte är överens om, eller kantigheten i vad vi inte är överens om, eller olika nivåer. För det kommer inte leda fram till några reformer.
Men vad ser du det för signaler, tänker jag lite grann, när man samarbetar i just sådana här frågor som kultur, som ändå SD är ganska om, ja, att de menar att ja, 68-vänstern har styrt våra institutioner sedan 60-talet, och nu ska vi ta över och göra rent hus. Alltså, vad ser du det för signaler när man ändå ställer upp på ett sådant samarbete?
Jag tycker att det sänder signalen att vi är redo att hitta lösningar på problemet. Att själva konflikten är inte det som är viktigt, utan det är lösningen. Och att vi är inte kvar i gamla uppdelade mönster kring vem man får prata med eller inte, och vi tänker inte ta i hand och så. Utan nu handlar det om att ställa sig stadigt på marken, hitta gemensamma nämnare och komma med förslag på hur vi kan göra Sverige bättre.
Men varför sitter då inte Sverigedemokraterna i regeringen?
Därför att jag tror att i de förhandlingarna som skedde alldeles nu så fanns det ändå så pass många saker där vi inte var överens tillräckligt mycket som gjorde att vi inte kan vara i regering tillsammans nu. Men med det sagt så betyder ju inte det att det kommer vara så för all framtid. Jag tänker att varje val måste vinnas, varje förtroende måste vinnas, och diskussioner kring hur olika regeringar kan eller inte kan se ut, det kommer säkert att föras i kommande val framöver.
Så du tror de kommer att sitta i regeringen om nästa val?
Jag ser inte att de inte skulle kunna det rent tekniskt. Sen gäller det ju att diskutera, har vi gemensamma grundvärderingar så pass starka att vi kan samarbeta? Där vet jag inte om vi är idag.
Okej. Men du, vad har du lagt för motioner i riksdagen?
Jag har lagt jättemånga motioner. Jag tror jag tittade igenom listan igår. Jag tror det är 60 stycken. Annars får ni uppdatera mig om ni har senaste siffran. Vill ni att jag ska ta några och berätta om dem?
Ja, det kan jag absolut göra.
Ja. Och då har jag bland annat lagt en del motioner som handlar om, eller väldigt många motioner tillsammans med mina Skånekollegor som har med Skånes väg och ve att göra. Till exempel stranderosion. Ni vet att stränderna, ni som har varit, jag vet att det är en verksamhet här, Gröna fingrar och sådär, som har varit ute i Lomma Beach och så. Då vet ju ni att stranden håller på att försvinna för oss i Skåne. Oj. Sanden spolas ut. Oj. Och då har jag en motion tillsammans med mina skånska kollegor där vi vill att staten hjälper till och ser till att vi hindrar den här stranderosionen att ske. För annars har vi inga...
Men vad beror den på, den här stranden?
Den beror på att vi har en miljöproblematik. Det beror på vindar, det beror på väder, det beror på strömmar.
Men hur ska vi hindra den från att försvinna? Det blev, ska vi skotta fram mer sand på stranden?
Ja, man kan ju bygga. Ni var ju inne på det här med att ta influenser från andra länder och så. I USA till exempel. Och jag vet att i många stränder i USA eller i Australien, där jag var alldeles nyligen och tittade, så har de jättehäftiga innovationer, maskiner och de har inbyggnader i vattnet som gör att vågorna inte sköljer med sig stranden ut. Utan vågorna slår fint och sen så tar den inte med sig sanden ut. Det tycker jag är jättespännande. Tänk om vi skulle kunna ha sånt.
Men vad har du lagt för förslag inom kultur?
Inom kultur så har jag bland annat lagt förslag att man ska kunna få behålla gamla vapen som inte längre används till
antika
att skjuta
vapen,
med.
Helt enkelt.
Antika, häftiga, vackra vapen är de ju ofta. Idag är det till exempel så att väldigt många får ge ifrån sig de här vapnen därför att man anser att det är farligt att de finns och att de skulle kunna liksom på något sätt användas och så lämnar man in dem och så förstörs de av polisen. Och då menar jag att det är en del av vårt kulturarv som försvinner med det. Jag tycker det har varit spännande om man kunde få behålla dem istället. Givetvis under förutsättningen att man inte kan använda dem, att de inte är brukbara och så.
Jag tänkte göra en liten inflikan här, alltså som en kul parentes. Det är att min morfar hade... I deras källare så hade han en sån här stor sån här lista, en stor sån här samling med massa svärd och såna här ålderdomliga vapen.
Ja.
Och det var på något sätt som prydnad. Mm. Han var själv så här, han var själv jurist och hade praktiserat som polis. Men han hade ändå den här samlingen. Jag tyckte det var lite kul. Alltså det var ingenting man var orolig över att han gick om. Men det är så du tänker ungefär, att sån samling.
Ja, men till exempel, eller din farfar, eller för oftast är det ju män som samlar på vapen. Det är inte lika ofta det är kvinnor, även om det också förekommer. så ska de gå i arv till exempel. Och nej, så kanske man inte får behålla sin farfars gamla bössa för att...
Man måste rapportera det på något sätt? Eller?
Ja, det handlar inte bara om att rapportera, för det tycker jag är rimligt. Det kan man göra, men om man inte får behålla dem...
Men man kan
dem.
Ju lämna dem till ett museum också.
Ja.
Det går ju också.
Ja, visst. Men även där finns det väldigt mycket begränsningar kring vad man får behålla och inte inträdet. Behålla. Ja, det, nu tror jag inte att det hindrar majoriteten. Nej, faktiskt.
Nej, men om vi nu är inne på det här med vad man lagt, vad man tycker, vad man ser på motioner. Alltså, hur är det att vara politiker idag generellt? Alltså, är det inte lite begränsande att man inte många sammanhang inte får säga vad man själv tycker, utan att det är liksom, man har experter som säger vad man ska lägga fram det här, och man måste slingra sig, man kan inte tala klarspråk. Är inte det lite begränsande som politiker?
Nej, det tycker inte jag att det är begränsande. Utan jag tycker att det är bra att man får ha en kommunikation med expertisen om hur ska man utforma en motion och hur ska man driva politik och så. Det viktigaste för mig är att jag är aktiv, att jag är lyhörd, att jag ser problem och försöker göra någonting åt det. Jag är inte lika tillrättalagd där och vara si och så, utan jag är vald av Skåne för att företräda er som sitter här och alla andra som är i vår valkrets. Och då försöker jag träffa er till exempel. Även om jag kunde gjort någonting annat idag, så har jag valt att komma hit för att lyssna på er. För att försöka ta input kring vad tycker ni är viktigt, hur kan man utveckla fontänhuset. Då kan jag ju vara en ambassadör för er och berätta.
Det är vi väldigt tacksamma
ja,
för.
Och det är sånt som till exempel munnar ut i antingen samtal eller dialogmöten med kanske kommunen som är här. Andra fontänhus, jag kan skryta om er fantastiska verksamhet och vilka tuffa killar jag fick träffa i en intervju. Till andra till exempel.
Och glöm inte att tala om för dem då att enligt en vetenskaplig undersökning så är vi lönsamma för samhället.
Till och med det. Och det tycker jag ju som moderat är jättekul. Det är ju faktiskt riktigt, riktigt roligt. Att det inte bara är en verksamhet som är bra för att den är bra, utan att det också får ringa på vattnet och att man kan få hela samhället i rörelse. Det tycker jag är jättepositivt.
Ja, det tycker jag också. Mm.
Så att det är de typer av motioner som jag skriver. Men jag tänker också att jag behöver ju inte skriva en motion som redan är skriven 25 gånger, även om jag tycker att den är bra. Så jag vill inte att ni ska se mina motioner som att det här är det enda jag tycker är viktigt, utan jag kanske har sett någonting som ingen har lagt på länge eller som ingen har tänkt på, och då vill jag gärna bidra till att det kommer upp till ytan, så kan man ha en diskussion.
Och det är ju viktigt med diskussion också. Ja. Men vi ska lyssna på en låt nu och sen ska vi avrunda.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här hörde vi av There There med Radiohead. Vi har inte hunnit med lika mycket musik tror jag som vi alltid har gjort tidigare. Men vi har å andra sidan haft väldigt mycket flyt. Vi har haft vår gäst här, Emma Ahlström Köster, ledamot i kulturutskottet. Hur uppfattade du, hur kändes det att vara med? Var vi tuffa i frågorna?
Ja, det här var stenhårt. Men jättekul att få vara här, och det märks att ni kan vad ni pratar om. Det är ganska många gånger man kommer till en intervjusituation och så är man inte alls så insatta som ni har varit, så att det känns professionellt kul.
Tack så mycket. Och vi ska väl säga att vi är tillbaka igen samma tid, inte riktigt
samma tid, men vi kommer vara här, vi kommer framförallt köra imorgon, så kommer det vara en annan specialare. Det kommer också vara en podd då på Bara vägen på förmiddag. Vilken tid är det nu?
Klockan
12.30. Tack så mycket, Tina. På onsdag, alltså imorgon, så är det en podd som kommer äga rum på Bara vägen. Annars så kör vi som vanligt klockan 14 i allmänhet på torsdagar. Men vi tackar vår gäst och tack för att du kunde vara med och påbaka, och hoppas att du kan känna att du kan rekommendera det till dina kollegor eller andra eller motståndare eller vad som helst. Och så tackar vi publiken, och så tackar vi Per och Tina som stått för tekniken och coachat lite grann. Och vi ses, vi tackar för oss.
Ja, det gör vi.
Och tack.